Men vad? Nej.
IT-strul 3 minuter innan deadline.
Nej. Vad fan?
Det är inte Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Eleonora Arnborn.
Och med mig Gunnar Harjus.
Gunnar, kommer du ihåg när Clubhouse kom?
Jag kommer ihåg när Clubhouse kom. Det var mitt i pandemin och de hade någon slags invite-system och det fanns rum där man kunde lyssna på folk eller prata själv utan bild. Det var någon slags sociala medier-ljud.
Ja. En annan som minns Clubhouse mycket väl är Evin Redar.
Ja, men jag är väl en sociala medier entusiast, hör på sig. Nej, men alltså,
Evin Redar jobbar som koordinator inom livemusik.
Jag är också DJ sidan om.
Hon har jobbat i mediebranschen i 10 år och så är hon alltså
kanske inte besatt av sociala medier, men ändå liksom spenderar många timmar, måste jag ändå säga, på sociala medier.
När Clubhouse kommer så är Evin såklart väldigt tidig på bollen.
Jag tror inte att jag var en av de första i världen som hade Clubhouse. Det hade ju redan spritt sig liksom i USA och andra ställen. Men i Sverige så tror jag ändå att jag var en av de första.
När Evin börjar hålla på med Clubhouse så tycker hon det är askul.
Ja, men man kunde gå in i olika rum, hänga, mingla, lära känna folk från hela världen.
Man kan också starta egna rum.
Som man kunde moderera själv, där man fick bestämma vilka som fick komma upp till talarstolen och tala. Och rum som helt enkelt var verkligen öppen för vem som helst att prata. Och i dem var det ju absolut kaos.
Clubhouse blir snabbt hur stort som helst.
Jag minns att jag hade en hörlur i örat hela tiden under arbetstid, för man vill inte missa något. Och det var också en sån grej jag tänkte på, så här, gud, folk har inte jobb eller vad gör de? Så här, hur kan alla sitta och vara så närvarande där?
Det blir liksom som att typ hela Evins sociala liv plötsligt är på Clubhouse.
Jag började sända nattradio och då kom jag ihåg att när jag skulle ha min första sändning så var jag så här, gud, ingen av mina vänner kommer lyssna på mig för att alla kommer inne på Clubhouse.
Och sen, du vet ju hur det går.
Ja, alltså från mitt perspektiv så det var liksom ingenting som hände, utan helt plötsligt så var det bara så att nu finns typ inte Clubhouse längre. Ingen pratar om det.
Precis, exakt så var det från Evins perspektiv också.
Skulle du säga att Clubhouse har dött nu?
Absolut.
Men det är ju ingen jättechock heller. Alltså, det var ju en sån övertydlig pandemifluga. Alltså en digital lösning för att hänga och mingla. Det är ju bara så här gjort för lockdown-tider och inte för några andra tider.
Verkligen. Men alltså inte bara det. Alltså man kan säga att det finns flera skäl än bara själva den här rätt i tiden pandemitrendfaktorn som gör att Clubhouse kan först liksom blow up jättestort som en överfylld heliumballong och sen spricka och singla ner till marken. I dagens Kapitalet, den stora enhörningsbubblan i Silicon Valley. Om Clubhouse uppgång och fall och många hypade tech-startups med dem. Tuffa tider i tech-sektorn. Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget. Och du, Jakob, du har ju satt in i vad som måste vara Sveriges mest okända sparform.
Ja, på 1700-talet så hade ju gubbarna ett problem. Ett problem som berodde på att de dog för tidigt. Mm. Och då stod ju deras fruar och familjer utan försörjning. Ja. Så man kom ju på att man skulle spara pengar ihop då, på något sätt, med en liten twist. Ja. I form av en slags försäkring. Och med tiden har det här utvecklats till en sparform som man inte behöver tänka på någonsin, som ger en massa diversifiering, som ger tillgång till en massa liksom, bra tillgångsslag som man annars inte får tillgång till. Där avgifterna är låga och där en stor del av kapitalet dessutom otroligt nog är garanterat. Mm. Och det här har ju funnits då helt dokumenterat i typ 250 år. Men det här finns, och jag har träffat SPPs investeringschef Fredrik En och pratat om hur det här funkar. Och det här har vi släppt som ett litet bonusavsnitt i kapitalet under torsdagen den 4 april. Mm. Och där kan man lära sig mer om där kan man lära sig mer om sådana här försäkringar och hur den här okända men väldigt, väldigt bra sparformen funkar.
Precis, finns som ett vanligt kapitalavsnitt i den så kallade feeden. Lyssna gärna på det avsnittet eller läs mer läs mer på spp.se. Vi säger stort tack till SPP förstås som hjälper oss arma krakar att få lite bättre koll på vårt sparande och på pensionen.
Bra, tack!
Tack! Okej, Clubhouse kommer ut mitt under pandemin. Det är en app som min mamma kanske skulle beskriva som att man babblar med folk från hela världen i olika rum. Och det är en gigantisk succé. Både du och jag och Evin Redar och miljoner andra användare hoppar på den här bollen.
Ja, och sen växer den här bollen snabbare än den hinner med. Och blir lite av typ ett typexempel för en sockerstinn techsektor on crack typ.
Yeah.
Men om vi tar det från början. Clubhouse lanseras i mars 2020 och något år senare i början av 2021 så slår det liksom brett och stort.
In just a few weeks, Clubhouse has jumped from 600,000 to 8 million active members, gained a $100 million valuation.
Så här låter det till exempel på YouTube-kanalen HubSpot.
Providing a whole new level of possibility for connection between brand and audience.
Och det är alltså då appen når oss i Sverige. Politiker, artister, influencers och alla möjliga sorters kändisar laddar ner appen. Och det är liksom där man ska prata om man vill att någon ska höra.
Just det, jag minns att till exempel så var jag inne i något rum som bara hette Volmars, som är en bar som finns i Stockholm, som ju rimligtvis var stängd då. Och liksom plötsligt dök Alex och Sigge upp på den här baren slash i det här liksom rummet och typ så tog över och alla blev liksom, alla kunde prata med dem på ett så här helt avslappnat sätt. Vi var alla där som liksom jämlikar. Och man bara kände väldigt starkt att så här, det är här det händer. Det är liksom den enda platsen man rimligtvis kan vara på just nu.
Mycket mer jämlikt än det faktiska Volmars då. Alex och Sigge är då två av 10 miljoner människor som laddar ner Clubhouse just i februari 2021. Och de får också sällskap av till exempel Oprah Winfrey och Elon Musk såklart.
Just det, såklart.
Den 15 februari så skriver Elon Musk till exempel en tweet där han bjuder in Vladimir Putin till ett samtal på Clubhouse.
Det är ännu mer en extrem ögonblicksbild av liksom en exakt tidpunkt än Alex och Sigge på Volmars på något sätt. Alltså det, liksom, det kunde bara hända där och då och jag menar, det säger någonting om någonting känns som.
Det var bara det som kunde hända exakt då.
Ja, verkligen.
Och i samma veva så går, såklart kan man väl kanske tänka, Facebook, Twitter, LinkedIn, Slack, Spotify, Amazon tror jag. Helt enkelt alla går ut med att de jobbar på sina egna Clubhouse-kopior. Alltså alla satsar på att vinna andelar på den, som man tänker sig, boomande framtidsmarknaden för social audio.
Mm. Twitter har kvar sin, tror jag, som heter Rooms och man får notiser om det och så blir man bara irriterad för varför skulle jag gå in i ett room?
Precis, jag vet faktiskt inte hur det gick för de andra.
Nej.
I alla fall, Clubhouse växer så det knakar. På deras kontor i Silicon Valley sitter alla och knapprar på sina datorer med andan i halsen. Trots att de tiodubblar sitt team av anställda i början av 2021 så har de skitsvårt att hinna utveckla plattformen så att alla nya användare får plats.
Samtidigt då som alla techjättar är liksom hack i häl.
Stressigt. Och det är inte bara alla vi användare som älskar Clubhouse vid den här tiden. Även riskkapitalbolagen är jättestora Clubhouse-fans. Under en investeringsrunda kort innan den här jätteboomen så tar Clubhouse in 110 miljoner och värderas till 1 miljard dollar.
Okej, ska vi bara säga snabbt hur en investeringsrunda funkar?
Kort och gott så är det så här att en företagsgrundare går runt till olika riskkapitalbolag och ber om pengar. Mm. I utbyte så får riskkapitalisterna en del av företaget. Alltså man säljer aktier i företaget helt enkelt.
Precis, fast det är privat och inte på börsen.
Mm. Och man brukar dela upp dem i rundorna så här, serie A, B och C. Och det här är alltså ett vanligt sätt för just startupgrundare att få in pengar eftersom banker till exempel inte vill ta så stora risker och liksom låna ut pengar till ett företag som kanske än så länge mest består av typ en idé och eller en karismatisk person med en eventuell genivibb kring sig.
It's a bet on the future, so...
Det här är Jakob Steinschaden. Han är från Österrike.
And I'm the founder and editor in chief of Trending Topics.
Det är en sorts europeisk TechCrunch.
So we cover all the relevant stories about startups, about crypto, about all the trending topics.
Okej, investeringsrunda då.
It's a bet on the future, so the investors say, okay, I think this new company it will be worth 100x in 5 years, and if I buy now piece of the cake, in 5 years this piece of the cake will be worth much more and I will have a great return.
Och sen då, när man säger att ett företag värderas till kanske 10 miljoner så baseras det på vad investerare har lagt in i företaget.
So for example, if you get a valuation of 10 million euros or dollars, you would need like one investor who buys 10% of your company for 1 million.
Och alltså hur en värdering görs är såklart lite mer komplicerat än så, och det är såklart sällan det är liksom så lätt att räkna ut.
Usually a bunch of investors get together, so there's a lead investor and then there are additional investors and each of them would get a piece of the cake.
Men grejen är helt enkelt alltså att bara för att man värderas till 1 miljard så betyder det inte att man har 1 miljard att spendera.
Funding är liksom en annan siffra. Värdering är lite mer typ en gissning om framtiden.
It's money on paper. It's, yeah, you could call it fantasy money. You just have to prove in the future that it will be worth that much.
Tillbaka till Clubhouse då. I april 2021 så gör de en ny investeringsrunda.
Mm, de behöver ännu mer pengar efter all hype.
Japp. Riskkapitalbolaget Andreessen Horowitz tar täten. Andra slutar upp och Clubhouse värderas till 4 miljarder dollar.
Alltså 4 gånger mer än vad de var värda nyss.
Clubhouse blir alltså ett så kallat enhörningsföretag. Eller de egentligen vart det så sen de värderades till 1 miljard.
Mm.
Det är alltså den stämpeln man brukar sätta på unga startups som värderas till över 1 miljard.
I think that people want to express that a unicorn company, that a company with a valuation of $1 billion is something very magical, something very rare.
Något väldigt magiskt och ovanligt.
Men det är nästan missvisande, för att grejen är att precis vid den här tiden så är enhörningar typ jättevanliga.
Det är nästan vanliga hästar.
om vi backar bandet lite. Den som kommer på termen enhörning är en riskkapitalist som heter Aileen Lee. Hon skriver om det i en text 2013. Och det är kanske inte en slump att hon skriver den texten just då.
Nej, det är väl då de här liksom jättestora bolagen, alltså Facebook / Meta, börjar dyka upp och bli en sån jättehit. Och alltså, det känns som att det är typ där som den här tropen, så här, från ett garage till, du vet, hela den grejen. Att det är liksom då liksom riskkapitalister går in och blir rika som troll.
Exakt. Och sen så är det ju också goda år för hela ekonomin som liksom fortsätter 10-talet ut. Alltså låga räntor, låg inflation.
Högkonjunkturfest.
Mm.
It's really an easy money era.
Och det gör också att det inte är så svårt att få så höga värderingar på helt nya företag. Och om man kollar i till exempel databasen Crunchbase som har gjort diagram över hur mycket som investeras i enhörningsföretag totalt, så är det liksom en stadig och ganska brant uppåtkurva under hela 10-talet som sen går through the roof 2021.
Yeah, 2021, it was really like the golden era for founders and unicorns.
I reda siffror så investerades det 2,8 miljarder 2013, alltså i enhörningsföretag. 11,4 miljarder 2014, 21,4 miljarder 2015 och sen tickar det liksom på så upp till 98,8 miljarder 2020.
Så att från 3 till 100 miljarder typ.
Och året efter det så nästan tripplas den siffran. 2021 investeras 278 miljarder dollar i olika enhörningsföretag.
Så det har hundradubblats på 8 år. Det är sjukt.
We saw like a huge rise in the number of new unicorns. I think like all across Europe there were I think more than 100 new companies that reached that valuation, which is much more than in the years before.
Under fjorden fram till 2021 så föds i snitt 150 enhörningar per år. Och under 2021 föds det fler än det varje kvartal.
My LinkedIn was full of like, yeah, we have another 20 million, another 100 million. It was a real celebration out there.
Och om man kollar totalt, alltså inte bara på enhörningsföretagen, så investerade riskkapitalbolag 620 miljarder dollar 2021. Och det är mer än dubbelt så många dollar som 2020.
Och ungefär 6 svenska statsbudgetar.
You know, when people in the ecosystem, when they raise a lot of money, then others think, I can do that too, and... On the other hand, you had all these VCs that had very deep pockets and they needed to spend that money. So you had like an upwards spiral, which really helped 2021 to become like a record year.
En analytiker som heter Kyle Stanford på analysfirman PitchBook, han säger till och med till CNBC att han slutar kalla 2021 för ett rekordår för att ordet rekord inte är rättvisa till vad som pågår.
Men så här, var kommer alla de här pengarna ifrån då som pumpas in i startups?
De kommer från pandemin kan man väl säga.
What happened was that state banks started to print money. Like in the United States and in the European Union and I guess also in Sweden, the money that was available to invest just increased.
Just det, alltså de här ekonomiska räddningspaketen under pandemin då.
Precis, de har varit lite omtvistade kan man säga, men enligt Jakob Steinschaden i alla fall så hamnade de liksom i näringslivet.
So like after 2020, a lot of people saw the economy like freeing itself after all these lockdowns, and then you had a lot of money that was pumped into the market to help companies. So we saw a lot of venture capitalists that raised billion-dollar funds, and they had to invest this money to make bigger returns.
Så då, om man är en startup-grundare 2021, så är det helt enkelt rätt lätt att få en hög värdering och mycket pengar från investerare helt enkelt.
So what happens when the companies get this money? They invest a lot in people. So you see that young companies hire a lot of people so they can really grow from like 10 people to 100 people or 200 people in just a few months.
En härlig tid att vara arbetssökande i Silicon Valley också då.
Mitt i det här så står då Clubhouse grundare Paul Davison i april 2021. Med vinden i ryggen, ett team som just tiodubblats och ett företag värt 4 miljarder dollar. Precis då så vänder allt för Clubhouse. Användarna försvinner och problemen hopar sig. Och de är inte ensamma om det här. Strax därpå ska festen också ta slut för resten av Silicon Valley. Efter det här.
Okej, i april 2021 så är det nästan vansinnigt goda tider för startups. Techvärlden kryllar av nyfödda enhörningar med fantasisummor i fickorna, eller i alla fall på pappret då. Clubhouse är en av de här enhörningarna. De har nämligen nyss värderats till 4 miljarder dollar.
Japp, och de växer mycket snabbare än de hinner med. Trots det här invite-systemet då. Det verkar nästan ha typ motsatt effekt. Jag vet inte om det var med flit, men grundarna har gått ut och sagt att de hade tänkt att det här skulle göra att vi kunde växa liksom stadigt. Men det funkade inte. Nej. Så. Deras system pallar inte och de måste nyanställa i rekordfart. Och sen kommer det fler och fler problem. Till exempel nyheter om att det finns massa rum där det sprids liksom hate speech och antisemitism till exempel. I Clubhouse har liksom inte löst hur man ska göra med sånt.
Det är väldigt svårt, tänker jag, när det är en app som är gjord för att vem som helst ska livesända vilken rant som helst.
Verkligen, och liksom hela poängen med Clubhouse är också att det aldrig spelas in.
Nej.
Så hur ska man kunna ha koll?
Ja.
Och sen utreds Clubhouse också i EU för att de kanske bryter mot GDPR. Och sen finns det också jättelänge bara för iPhone. Men jag tror ändå att deras största problem är det här, som Jakob Steinschaden uttrycker det.
I think it grew very boring after 2 or 3 weeks.
En analys jag måste säga att jag delar.
Mm-hmm.
It really was a bubble hype, but it wasn't very sticky.
Clubhouse går från 10 miljoner nedladdningar i februari 2021 till 900 000 i april samma år.
Alltså mindre än en tiondel på bara några veckor. Alla tröttnar jättesnabbt.
Mm. Och det här händer alltså samtidigt som de får in sin nya värdering på 4 miljarder dollar.
Vad tråkigt för Andreessen Horowitz.
Mm. Clubhouse är liksom väldigt långt från att gå med vinst här. Men det är inte heller någon som bryr sig om. Det är nog värre det här med att användarna försvinner. Alltså, den stora rädslan är nog att techjättarna ska liksom ta över det här behovet som man tänker sig att Clubhouse fyllde då med social audio.
Just det, att de tar över det om det överhuvudtaget finns kvar efter lockdowns.
Mm. Men grejen är att under den här tiden så är liksom all fokus bara på tillväxt och marknadsandelar. Alltså, och det är typ en effekt av att det bara finns för mycket pengar. Man behöver liksom inte tänka på vinsten förrän liksom sen någon gång. Det handlar bara om att liksom växa och slå ut alla konkurrenter till varje pris.
You could have companies, for example like Uber, I mean they like IPO'd without ever having like profit, and still they are struggling with it.
IPO'd, alltså börsintroducerades utan att ha gått med vinst alls. Det känns som att det var ett helt gäng där runt den här tiden som alla liksom skulle till börsen utan att liksom någonsin typ visat upp en krona i vinst. Typ Spotify eller något sånt.
Mm.
Yeah, and then 2022 came all along.
När det här mindre roliga året då, 2022, kommer, då är det som att det här med att tänka på vinsten sen plötsligt blir att sen blir nu.
I think VCs switch to a mode where they check numbers very, very strictly. The money is not that loosely like in 2021. The investors really look for companies that can be like profitable in like 3 years or 5 years.
Alltså, det har ju blivit tuffare tider liksom överallt, och det syns inte minst i Silicon Valley. Du minns den här siffran, alltså hur mycket riskkapitalbolag pumpade in i enhörningsföretag förra året. 278 miljarder dollar.
Jag minns siffran.
I år är den siffran 70 miljarder dollar.
Så typ en fjärdedel. Nu är i och för sig inte året slut. Det är ju 2 månader kvar eller något sånt där.
You can also see that the number of new unicorns is dropping, the valuations of a lot of companies are dropping. Also the number of IPOs, it's much smaller than in 2021.
Och det är inte bara startups som drabbats.
Also the stock prices of big tech, Apple, Google and so on, it's steadily dropping. So you really see in a lot of different numbers that the whole atmosphere in the tech sector, it's very bad.
Enligt Jakob Steinschaden kan man alltså prata om en enhörningsbubbla då som har spruckit.
In 2022, I think two main factors influenced the whole unicorn bubble. On the one hand, you had the US money policy, so they raised interest rates to fight inflation, which basically makes investments unattractive. On the other hand, of course, sadly, you had the attack of Russia on Ukraine.
Och att summorna man kastat på techbolag varit så sjukt höga tidigare, det gör ju att fallet blir liksom extra hårt nu.
So like most famously in 2022, I think the valuation of Klarna, I think it was the biggest or the most valuable Swedish unicorn, it dropped from 45 or 46 billion dollars to just 6.5 billion dollars. So like the valuation dropped, I think like 80% or something, or 85%.
Klarna har ju också på ett väldigt spektakulärt sätt, får man nog säga, tvingat sparka en massa medarbetare.
Mm, och det är de långt ifrån ensamma om.
A lot of these tech companies had mass layoffs.
Enligt sajten layoffs.fyi så är hittills över 99 000 techarbetare blivit av med jobbet i år. Och Twitter och Google och Apple och Microsoft och Meta, alla de har också dragit ner på nyanställningar.
So there's a lot of bad mood in the industry right now.
Okej, om vi ska sammanfatta lite då. Det har varit jättebilligt med pengar under 10-talet. Alla har fokuserat på tillväxt snarare än vinst. Det här har gett en uppåtspiral av mer och mer och mer och mer investeringar i tech startups.
Ja, och man kan ju se det som att pandemin gav en extra knuff till det här.
If there haven't been like the COVID crisis, it would have grown on a slower pace because the flow of money spiraled upwards everything. It really was accelerated by this.
Nu är festen slut då, är det fair att säga.
Mm.
Riskkapitalbolag tittar mer kortsiktigt på vinst och lönsamhet är numera det hetaste ordet på börsen. Och tiotusentals i techbranschen har fått sparken.
Yeah, I think like for the founders it will be a massive learning. Now a lot of CEOs have to announce mass layoffs and have to negotiate down rounds, so it will be a very good learning for them for the future.
Så vårt råd då kanske till alla startup-grundare i kris här är alltså att man kanske ska försöka njuta av den här underbara chansen att lära sig någonting.
Kris och möjlighet är inte samma ord på kinesiska. Det har en gång en lyssnare mejlat mig om efter att jag sa det i ett avsnitt. Men det är också samma ord. Jag vill bara säga det. Men okej, med allt det här sagt, hur går det för Clubhouse då?
Ja, alltså de finns ju absolut kvar, men de har inte delat några liksom, använda siffror på länge.
Nähä.
Men officiellt så säger de såklart kanske att de är en given del av framtiden, att de har en massa nya coola funktioner på gång och att de gör världen till en bättre plats. Men i juni, alltså i somras, så kom nyheter också om att de sparkade en hel del folk, många i ledningen. Och om man frågar Evin Redar hur det går för Clubhouse så är ju svaret inte så bra.
Det var något tillfälle för inte så jättelänge sedan ändå där några försökte typ kuppa tillbaka det. Men det var typ så här, alla laddar ner så går vi in i det här samtalet och så bara det i 5 minuter.
Har du kvar appen nu?
Nej. Eller? Vänta. Nej. Nej. Den är raderad. Gone. Rest in peace. Den hade sin tid.
Kapitalet är slut för idag. Vi som gjort det här avsnittet heter Elinor Ahlborn och Gunnar Harrius. Agnes Wenzel Blank och Marcus Marie Haldin jobbar också här. Avsnittet är mixat av Kristoffer Krok och vår ansvariga utgivare heter Jakob Buschell. Vi är tillbaka nästa vecka. Hej då!
Hej då!